Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof. Och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där från sin post i Örby utanför Stockholm.
Hallå, hallå.
Och mig, Per Bjurman, här i ett soligt men kallt New York. Ja. Där vi denna onsdag just nu väntar på New York Rangers sista hemmamatch för säsongen. Ja. Jag ska till Garden om några timmar här och se avslutningen. Sen har de tre bortamatcher kvar, men Garden stänger för säsongen.
Ja.
Och det råkar ju också vara så att det här vi spelar in nu är sista grundserieavsnittet för säsongen. För nästa vecka, då kör vi först när allt är klart och då blir det en playoff preview.
Ja, precis. Alltså det blir väl på fredag då nästa vecka som vi släpper nästa avsnitt. Ja, det kändes lite konstigt när vi konstaterade det. Nu när vi har haft grundserie ett halvår och så är plötsligt så är vi framme vid det sista avsnittet för grundserien, för nästa gång då ska vi alltså snacka upp slutspelserien. Alltså det är fantastiskt.
Ja, men vi vet ju inte alls faktiskt, till skillnad från i fjol när det mesta kändes avgjort långt i förväg och var ganska träligt de sista veckorna,
ja.
Så är det ju nu högst ovisst var lag kommer att placera sig med några få undantag och vilka som alls kommer att vara med. Det är fortfarande väldigt mycket ovisst kring sträcken framförallt, men också positioner högre upp i tabellen.
Ja, precis. Vi ska komma in på allt det här. Framförallt slutspelsracet då är både öst och väst, men bara en sån sak som i Atlantic-divisionen där mitt Tampa huserar, som just nu tre lag står på samma poäng. Tampa, Buffalo och Montreal i kampen om dels vinna divisionen, dels hemmaplansfördel i Atlantic då.
Liksom. Ja, och lika är det faktiskt nästan i Pacific där Edmonton, Vegas och Anaheim står på 88, 88, 87.
Ja.
Och inte skulle vara, det är ju så, de flesta västlagen skulle inte vara i slutspel om det var 1-16.
Nej, så är det precis, nästan hela Pacific skulle vara utanför liksom.
Ja.
Otroligt.
Ja.
Och i Central där så har vi ju klart nu med den första slutspelserien. Det blir Dallas mot Minnesota, men vilket lag ska få hemmaplatsfördel? Det avgörs här snart också.
Ja. Det här ska vi komma in på i dagens avsnitt lite längre fram, men vi ska börja med lite nyheter, för det har ju fortsatt, ja. Den här bizarra trenden med sena avsked har verkligen fortsatt. Förra veckan diskuterade vi att Vegas chockade genom att sparka Bruce Cassidy och ersätta honom med John Tortorella, ja. Och att Toronto bara någon dag senare sparkade general manager Brad Treliving. Well, Treliving.
Ja.
Treliving. Och som sagt, Vegas satte tonen där, för att, vad hände i helgen? Jo, New York Islanders sparkade Patrick Roy, ja. Och städslade ingen mindre än Pete DeBoer. Och ja. Knappt hann vi smälta det förrän på andra sidan Hudsonfloden ville de också vara med i den här leken.
Ja,
och sparkade Fitz, general manager, Tom ja. Fitzgerald.
Ja, precis. Och denna drama queen of the league fortsätter att ge oss ämnen att diskutera i denna podd.
Ja, sannoliken.
Ja.
Men om vi börjar med Islanders då, så ja, det var väl så att jag har ju gillat Roy hela tiden. Jag tycker att han, bortsett från att han alltid är bra på presskonferenser och så känns det som det är få som är så investerade i sina spelare och bryr sig så mycket om dem.
Ja.
Han känns som liksom en verklig pappa åt det här unga Islanders-laget och att han har liksom haft stor respekt med sig och så. Men det har ju inte sett så bra ut de senaste veckorna. Precis som Vegas innan dem så var det som att energin försvann ur laget.
Ja, det kan man väl sammanfatta det som. Rent statistiskt då, så efter OS-breaket så hade de 25:e bäst record bara i ligan då. 10 segrar, 10 förluster och framförallt då 4 raka förluster innan de tog det här beslutet att sparka tränaren. För det kan vi säga. Det kan man säga också med tajmingen som är väldigt, väldigt speciell. Men det som också är lite speciellt är att det var 4 spelfria dagar från den sista matchen med Roa till De Boers första match
ja,
imorgon.
Som är imorgon.
Ja,
som är imorgon.
Precis.
Så han har verkligen fått tid på sig att lära känna gruppen innan det är dags för första matchen.
Exakt, och sen väntar 4 raka hemmamatcher som avslutar grundserien för Islanders helt enkelt. Så det är en väldigt speciell timing schemamässigt också här i slutet av säsongen, måste man säga. Mm.
Och DeBoer var ju liksom, han är väl den som har varit hetast på coachernas egen free agency-marknad hela säsongen.
Ja.
Funderar på vad han kommer ta vägen. Men man trodde ju inte att det skulle bli New York Islanders.
Nej, verkligen inte. Man trodde dels inte att Patrick Roy satt speciellt löst eftersom nu under de här spelfria dagarna så har de halkat ner under slutspelsträcket. Men när beslutet togs, då låg de fortfarande precis över.
Mm.
Och mitt i det här läget att faktiskt göra sig av med honom. Men också, precis, Peter Bohr, man tänkte kanske att han skulle ta sig an ett mer färdigt projekt än detta Islanders, som visserligen är spännande. Han får nu coacha självaste Matthew Schaefer. Ja. Efter att ha kastat stackars Jake Ottinger under bussen förra slutspelet med Dallas där, så får han nu kanske ligans hetaste målvakt i Lesorokin. Mm. Det är i princip NHLs nyaste arena han ska hålla till i. Mm. Så helt plötsligt så är ju Islanders lite heta igen, till och med kan locka till sig fredningsmarknadens hetaste coach.
Ja. Ja, det är intressant. Alltså, Peter Bohr, som sagt, han är mycket aktad och bra på att ta lag till slutspel, även om han nu bara har 4 matcher på sig. Då. Det är ju en Hail Mary, som man säger här. Alltså, man är lite desperat, hoppas att den här sena förändringen ska liksom rätta till skeppet i sista stund. Ja. Han är ju, vad är det som skiljer honom och Roy? Han är ju ganska defensivt orienterad, DeBoer.
Ja, precis. Alltså Matthew Darche, jag ska försöka bilja med min fransk-kanadensiska. Du ska sluta med kanske.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, men han kommer ju från mitt Tampa då, så jag har ju bra koll på honom sen tidigare. Var ju assisterande general manager under många år till Julien Brisbois. Och han sa ju på presskonferensen när DeBoer presenterades att han har stämt av med sina former Tampa colleagues om Pete DeBoer, eftersom att Julien Brisbois då var assisterande general manager för Kanada i OS och John Cooper då var head coach. Och Pete DeBoer i sin tur var defensivt ansvarig i båset för Kanada bredvid John Cooper. För backarna, för boxplay, för defensiva strukturen och så vidare. Och det är just defensiven som man vill rätta till då. Man har Sorokin som är kanske Vesina Messi i kassen som sminkar över mycket. Men vi har pratat under säsongen om underliggande statistiken för Islanders, så att de ligger i princip sist i expected goals. Så sist, till och med efter Vancouver Canucks när det kommer till att släppa till skott från slottet. Mm. Det är någonting Patrick Roy verkligen haft problem med att rätta till som coach. Ja. Den defensiva strukturen. Det ska ju nu Peter Bohr, det är det han är känd för. Det var det han var ansvarig för under OS. Och som Darche, gamla kollegor i Tampa, har vitsordat om att DeBoer ska kunna sätta på kort tid.
Och jag såg han sa efter första träningen, fick frågor om sin stil, och han sa vad han såg som unnegotiable. Det är backchecking och täcka skott.
Ja, ja.
Så det får de vänja sig vid nu.
Ja, ja.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se. För i Vegas har det varit extremt lyckat. Ja. Tortorella har coachat 4 matcher och de har vunnit samtliga.
Ja, precis. Vi undrade lite hur det skulle gå förra veckan när vi pratade om det, men det har alltså blivit 4 av 4 möjliga segrar direkt.
Ja, ja.
Och vi har ju pratat jättemycket om effekten Rick Bowness har haft i Columbus.
Ja.
Också lite oväntat att han tog över där, tyckte vi då. Liksom, han är 70 år gammal, ska liksom hoppa in i ett nytt NHL-jobb och så tar han Columbus av alla lag. Men han hade sett vad som skulle kunna göra, så fick en väldig effekt där. Nu sladdar de faktiskt lite sista veckan här bara för det, men Peter Bohr måste ju se någonting med det här Islanderslaget också som gör att han tackar ja.
Ja, och till skillnad från Tortorella så tror jag att det redan är liksom en deal att han ska fortsätta oavsett vad som händer.
3-årskontrakt har han skrivit efter den här säsongen, alltså som börjar gälla efter det här. Mm. Mm. Så det finns en långsiktig tanke.
Vad länge sedan vi såg honom här ute i öst. Sen han var i New Jersey har han ju varit i San Jose, Vegas och Dallas.
Ja.
Han sa själv att han såg fram emot att komma tillbaka till öst med dels att han tycker det är kul här med all rivalitet med lagen runt här, Rangers och Devils och Flyers.
Ja. Ja.
Men också att det är sånt mildare resschema.
Ja, just det. Undrar om inte San Jose brukar vara det lag som reser mest i hela ligan. Till exempel.
Vancouver, tror jag.
Vancouver, ja.
De reser mycket i alla fall. Ja, och sen dagen efter då, så, eller hade du mer att säga om Islanders?
Ja, nej men jag har vissa trådar till jag kan dra i. Alltså, man kan bara återupprepa det här med Peter Bohrs effekt han brukar få på lag han tar över i alla fall. Alltså, han, i och med att du nämnde att han är känd för det. För ja, Devils tog han ju till final direkt.
Mm.
San Jose tog han till final direkt.
Mm.
Vegas tog han till konferensfinal direkt. Då tog han över mitt under säsongen. Och Dallas Stars tog han till konferensfinal direkt. Och sen igen, och sen igen. Alltså, han kommer ju precis från tre raka konferensfinalförluster med Dallas.
Så du tror att han tar Islanders till final?
Ja, nej men alltså... Ja,
då skulle jag bli chockad.
Sina fyra senaste jobb i NHL har han gått till konferensfinal första säsongen, eller final. Ja. Men nej, det tror jag väl kanske inte att han håller liv
i. Han tog även New Jersey till finalen, högst oväntat 2012.
Ja. Ja, det är väl bara Florida han har lyckats, misslyckats att ta långt direkt.
Det var första jobbet. Ja, nej, ja men jag hoppas ju faktiskt att det lyckas, för jag vill se slutspelshockey här i New York-området. Ja, yes, sir.
Jag köper. Och så säger jag också så här, en som vart hans ständiga vapendragare, alltså ungefär som att Barry Trotz hade Lambert som högra hand så länge i Washington och i Nashville och i Islanders. Alltså så här, vissa av de här headcoacherna vill ju alltid ha samma assisterande. Och för DeBoer har det varit så. Han har alltid velat ha Steve Spott som sin assisterande. Han hade det i San Jose, han hade det i Vegas, han hade det i Dallas under alla år. Nu valde Spott, när den regimen i Dallas fick lämna, att gå till Boston istället. Och varit väldigt framgångsrik där i Boston med Marco Sturm. Fått deras powerplay att lyfta i tabellen liksom. Men nej, nu kan ju inte DeBoer ha med honom till Islanders. För att ofta är det så att DeBoer sätter defensiven och så får Spott lösa powerplay offensiven. Men den hjälpen kommer man inte ha nu. Så vi får se hur man lyckats lösa även offensiva knutar utan sin högra hand så att säga.
Spott, DeBoer och Johan Hedberg, som ju också ingick i trojkan där ett tag.
Ja, just det.
De bodde ihop i San Jose i ett hus.
Jaha,
familjerna var inte där det året jag pratade om. Och jag tjatade på Johan om att få komma dit och göra reportage. Sitta med dem en kväll och titta på andra matcher.
Liksom. Ja.
Och han ville det, men DeBoer sa nej.
Jo, DeBoer är väl känd lite grann för att vara lite surgubbe.
De släppte inte in bjudet där. Det tycker jag var dåligt.
Ja, det var dåligt. Det var dåligt. Ja, medan Spott är väl känd för att kunna...
Ja, han och Hedberg var ju skojfrisk.
Ja, precis. Alltså, ja. Alltså en sån person behövs för att väga upp lite grann för ja. Grinigheten.
Men det, han hade berättat det, Johan, när de var lediga så satt de liksom och kollade på andra matcher i varsin sån här lazy guy, som fåtöljerna heter.
Ja, okay.
Tog någon öl och tittade på hockey och kommenterade. Så jag måste få vara med.
Det hade varit ett väldigt intressant reportage. Ja. Sätta Bjurre i en sån där soffa också.
Ja, ja men det var tyvärr inget.
Nej.
Nej, men lycka till, säger vi åt DeBoer nu här i New York, så vi får se lite hockey här.
Ja.
För nästa lag vi pratar om då, New Jersey, de är nu också eliminerade, precis som Toronto, Florida och Rangers. De blev det igår när de förlorade mot Philadelphia hemma i The Rock.
Mm.
Och det var då första matchen sen beskedet kom att Fitz försvinner som general manager. Och det med omedelbar verkan, jag förstår inte riktigt. Alltså det är fyra matcher kvar, kan de inte bara vänta tills de är över?
Ja, precis. Man förstår ju att de vill att den nya manager ska ta över när det är dags för
offseason. De har ju ingen ny på gång, det tar ju sin tid att hitta en ny.
Exakt, och det är ju långt kvar tills det är draft och det är juni och det är free agent-marknaden öppnar första juli och så vidare. De måste ju inte göra det här nu.
Nej.
Men ja, de vill haka på den här trenden helt enkelt.
Ja, det är uppenbart att det satt någon ton där, ja.
Ja.
Ja, det i sig är det ju inte, det är bara timingen som är konstig. Hade det varit när grundserien är över hade vi bara sagt såklart.
Det hade varit väntat till och med.
Ja, för att New Jersey, ja, ihop med Toronto får man väl säga, fast jag tycker ännu större. Jag tycker New Jersey är ännu större besvikelse. Jag räknade med dem som ett topplag i år, och det gjorde de själva också.
Ja.
Och så är ju eliminerade.
Så märkligt när de fick en så bra start dessutom. I år igen. Och sen fallerar de ännu hårdare nästan nu än förra året. Vi fick Thanksgiving-avsnittet i höstas. Som vi brukar dra stora slutsatser av. Eftersom det brukar sägas att tabellerna sats då. Då ledde New Jersey Devils metrodivisionen. Före Carolina till exempel.
Ja.
Men nu är de ju alltså eliminerade innan sista grundserieveckan ska ta vid. Så det är ju ett fiasko. Ja, jag som ändå har hyllat bitvis Fitzgerald under hans regim. Han har ju alltså varit general manager där nu i 6 år och varit i klubben i över ett decennium.
Mm.
Och han har haft spännande förutsättningar här med Jack Hughes och med Nico Hischier och med Jesper Bratt och ja, lovande backarna de har dessutom i både Luke Hughes och Simon Nemeth och så vidare. Men han har ju inte lyckats få utväxling på det här. Det var ett år, de tog 112 poäng, flest i klubbens historia. Mer än vad de tog under sina Stanley Cup-titelsäsonger tidigare också.
Mm.
Sen kom ett dåligt år efter det. Sen kom ett nytt spännande år 24-25. Inför den säsongen trodde jag jättemycket på New Jersey. Både du och jag hypade mycket. Sheldon Keefe, ny coach. De skulle staga upp defensiven lite bättre med Markström i kassen, med defensiva backar som Brendan Dillon och Brett Pesci som Fitzgerald tog in. Och då hyllade jag honom. Jag tyckte han gjorde massa smarta moves då. Och
tänkte, ja, men på pappret var det ju smarta moves också.
Ja, precis. Men ändå så har det blivit så här. Han har fått tiden på sig och det har, inte, det har sett bra ut på pappret, men det har inte funkat i realiteten.
Nej. Ja, vi får ju se vem som ersätter. Jag hörde det var någon som skrev, det var intressant tips. Håll ett öga på Brandon Shanahan.
Jaha, en gammal New Jersey-spelare själv.
Ja, han har ju historia i klubben och som både president och han kanske inte så mycket GM, men president har han ju varit under buller och bång i Toronto.
Ja.
Han skulle absolut kunna vara ett namn, tror jag.
Ja.
Och det skulle vara intressant för då kommer han till Sheldon Keefe igen.
Ja, det kanske är lite svajig relation de emellan. Men,
jag vet inte, men Keefe fick väl sparken av Trelawney, var det inte så? Nej.
Jo, det fick jag, men då väl känner han fortfarande president.
Ja, så kanske det var. Ja. Just det.
Men ja, jag tycker ju inte att Keefe har förtjänat nytt förtroende heller, oavsett vem som tar över. För att,
nej, jag skulle ju säga det, att han... Så fort det är en ny GM där så lägger han för sparken också. Det tror jag.
Ja, och jag tror... Alltså jag har ju gillat Keefe som coach, men det har inte förstärkt den bilden av hans år i New Jersey här. Tvärtom. Kanske att en annan coach hade kunnat förvalta Fitzgeralds bygge bättre. Att det inte bara handlar om general managers spelarval, så att säga.
Nej, så är det. Jag tror att både Sheldon Keefe, Craig Berube, Adam Foote och kanske även Ryan Huska får sparken så fort säsongen är över.
Ja, om de inte får det redan nu då. Så de ska haka på trenden också. Nej, men vi lär få återkomma även under slutspelet ganska snabbt till sådana här beslut.
De här lagen som är borta har inga skäl att byta coach redan nu.
Nej, så är det. Men Fitzgerald kan säga där också att det har börjat ryktas, inte direkt uppgifter om att någon kontakt ska vara tagen, men det är många som drar slutsatsen i alla fall att kanske Fitzgerald skulle kunna få ett nytt jobb ganska snabbt i Nashville. Eftersom att Barry Trotz är avgående där. Och Fitzgerald, ja, han är ju faktiskt Nashville Predators första kapten genom tiderna som spelare. Han var där under klubbens första år.
Okay.
Slutet av 90-talet och början av 2000-talet som spelare då. Med Barry Trotz som coach. Att Barry Trotz nu som general manager kanske skulle kunna lämna över till sin gamla lagkapten som i den rollen. Mm.
Ja. Ja.
Vi får se.
Vi får se. Ja.
Ja, men en sak vi kan nämna med Fitzgerald också kommer jag på så innan vi går vidare här. Hans kanske största fall den här säsongen som satte spiken i kistan för hans öde. Framförallt är det ju tabellpositionen, men också det här Quinn Hughes-fiaskot.
Ja.
Att några av hans kontrakt med no trade-klausuler har bakbundit honom, inte minst Dougie Hamilton. Vilket gjorde att de inte hade löneutrymme att kunna riktigt orkestrera en Quinn Hughes-trade. Han ville dit, men Fitzgerald kunde inte få till den traden och nu är han i Minnesota istället och det blir nog ingen Quinn Hughes i Devils. Om man inte går dit som free agent om ett par år, men det fick han väldigt mycket kritik för.
Och ärligt talat fick han, har han fått en hel del kritik för att han signade Jakob Markström på 2 år också.
Ja. Ja, det blir en utmaning för den general manager som tar över nu, att hur ska man göra med målvaktssidan? 2 stycken 36-åringar som står där med långa kontrakt, eller långa, men flerårskontrakt i alla fall i Markström och Jake Allen som Fitzgerald skrev ett annat kontrakt i typ 2030 trots sin ålder. Och den målvaktssidan har inte varit tillräckligt bra den här säsongen, får vi säga, även om Markström första året i New Jersey var bra.
Ja, och han återupprättade sin ställning hos fansen när han slogs med Shestorik.
Ja, just det. Annars vill jag säga att den som får ta över Fitzgeralds bygge här har ganska bra förutsättningar ändå. Jag menar, de har 5 spelare som har kontrakt in på 2030-talet. Och det är Timo Meier, det är Jesper Bratt, det är såklart Jack Hughes och Nico Hischier. Det är Luke Hughes och det är Jonathan Kovacevic på backen där. Och det är ju alla bra spelare, alla under 30, alla under 10 miljoner dollar i cap it. Och då ska lönetaket höjas markant. Man har en stark kärna uppbunden på långa kontrakt. Ganska billiga kontrakt sett i deras värde skulle jag vilja säga. Och lönetaket går upp. Så att det finns verkligen förutsättningar att omgärda dem med bättre bottom six, bättre backar, kanske bättre målvaktssida också. Om nya ögon kommer in och tar över. Så jag tror ändå att det kommer att vara ett ganska attraktivt jobb där. New Jersey-jobbet.
Kärny.
Ja,
kör kärny.
Ja, precis. Ja.
Ja, men nu ska vi ta göra vår studie av tabellen igen. Det är svårt att komma runt.
Ja.
Vi kan ju då konstatera att sen sist har även Buffalo och Montreal säkrat sina slutspel. De har clinchat och har X vid tabellen, vid namnet i tabellen. Carolina har också säkrat segern i Metropolitan och ett Y i tabellen.
Ja, det gillar man när det kommer sådana bokstäver. Inte bara X utan Y, och vi kan säga i andra divisioner så
har
Colorado...
I väst har vi ju ett Z till dem.
Exakt, jag skulle säga. Z bredvid Colorado ser bra ut. Snart kanske ett P också om bara några dagar om de säkrar.
Det betyder alltså att de inte bara har vunnit divisionen utan hela västra konferensen.
Ja, just det.
Och lär bli President's Trophy-vinnare också. Men även Dallas och Minnesota är ju säkra, medan som jag sa New Jersey, Toronto, Florida Rangers, alla eliminerade, precis som Calgary, Chicago och sedan länge Vancouver.
Ja, de som är oerhört avhängiga.
Ja, de har ju bara 18 poäng upp till närmaste lag.
Ja, det är helt otroligt. Alltså stackars fans, de har spelat 40 hemmamatcher, de har en hemmamatch kvar med Vancouver den här säsongen, vunnit 8 på hemmaplanen för sina egna fans.
Ja,
usch.
Totalt haveri.
Ja.
Men ja, som sagt, där i Atlantic har du redan nämnt, det står alla tre lagen på samma poäng och samma antal matcher. Det kommer att bli en huggsexa om vem som ska vinna och vem som ska... Jag skulle inte ha något emot om det var Buffalo Islanders. Om Buffalo vinner divisionen och Islanders kommer in som...
Wildcard.
Ja, men då kommer de in som sista wildcard-lag och då blir det i alla fall Carolina. Det är ju tråkigt.
Ja. Ja, men det är ju häftigt det där. Vi kan säga också att Buffalo slog precis Tampa, tyvärr, tycker jag såklart, i en, alltså häromdagen bara, och kom upp då på...
I en betydligt beskedligare match än den förra.
Ja, precis. Det blev inte, dels blev det inte 8-7 på resultattavlan och dels inte över 200 utvisningsminuter eller så. Utan.
Nej. Men en sur Cooper efteråt. Han var sur på domarna.
Ja.
They take the fun out of it. Och sen tyckte han att den som hade skött utvisningsbåset skulle få sparken för att Pontsorma hade åkt in med en axel i en öppen båsdörr.
Ja, slarvade med båsdörren där. Sparka honom, tyckte Cooper, som var väldigt irriterad. Och jag förstår att han är irriterad också. Jag skulle egentligen prata lite Buffalo här, men Tampa har problem med Buffalo. Tredje raka torsken. Dels allt kurr och sånt där, och alla rubriker kring det, men också resultatmässigt har de torskat nu tre raka på ganska kort tid mot Buffalo. Jag skulle säga det att nyligen torskade de även mot Montreal, och nästa match, natten till fredag menar jag, de möts Montreal och Tampa igen. Oerhört viktig match i den här divisionen. Men Tampa, sen OS-uppehållet, har de mött topplagen i öst, alltså Montreal och Buffalo, och även om vi även räknar Carolina i Metro-divisionen. 6 gånger sen OS-uppehållet. Torskat samtliga. Släppt in 31 mål på de 6 matcherna.
Mm.
Jag är lite orolig. De har haft oerhörda problem mot de här topplagen i öst i interna matcher. De har inte haft något problem att städa av lag längre ner i tabellen. Men mot de här topplagen så har Tampa, som inte vunnit en slutspelserie sedan 2022, haft problem. Usch!
Ja, men annars så är det ju jämnt där, så får man säga. Bara för Montreal är också väldigt bra just nu.
Ja, precis. De pratade vi om mycket förra veckan, men de har ju fortsatt imponera och... Ja, som sagt, slagit Tampa nyligen, möts igen nu. De har också slagit Buffalo nyligen också. Så ska vi gå på trend här inför sista veckan av grundserien, så är det Montreal som har bäst trend. De kanske vinner den här divisionen till slut.
Ja, kanske de gör. Ja, Buffalo. Som sagt, jag ska se dem ikväll. Och där lär de ju vinna mot Rangers. Så det är svårt att se något annat.
Nej, det vore oväntat annars.
De är inte Washington som kom hit och fick stryk med 8-1 i helgen.
Ja, det var ju otroligt.
Ja, det är helt obegriplig insats. Ja. Men vi kommer tillbaka om det.
Ja.
I Metro då så är det ju nu Carolina som sagt vunnit där, men Pittsburgh har ju också gått bra och ligger väldigt bra till. De har 6 poäng ner till strecket nu med 4 matcher kvar.
Precis, spelar ju dubbla matcher mot ett avsågat Florida som vi kanske kommer in på också då, i andra sidan av tabellen. Men där, ja, det var ju total utskåpning 2 matcher i rad.
Och
verkligen stärkte ju Pittsburgh chansen att nå slutspel.
Ja, jag tror att de kommer att fixa det. Och jag tror att de kan bli lite farliga också. De har det.
Ja, alltså, och inte nog med att de bara faktiskt tar sig till slutspel, som är sensationellt utifrån våra och alla andras så kallade experters tips inför säsongen. Att de dessutom håller på att spela till sig hemma och plansförera slutspelet.
Ja, men det verkar ju som att det mycket här kan bli Philadelphia nu. Då. Ja. För de har ju då verkligen lyckats iscensätta en svän push
senaste
veckorna. och från ganska djupt ner i kön tagit sig upp på tredjeplatsen i Metro. Har nu tre raka och ett jävla självförtroende ser det ut som.
Ja, för bara 2-3 veckor sedan här, då hade vi ju mer eller mindre räknat bort Philadelphia. Då var det Ottawa och Columbus som låg precis under slutspelsträcket med ett glapp ner till Philadelphia. Det var de två vi pratade om som eventuellt skulle kunna gå förbi lagen ovanför strecket. Men nu är ju Philadelphia alltså trea till och med i Metro. Och riktigt, riktigt bra. De har tagit poäng i 12 av de senaste 15 matcherna. Nu är de, dels måste jag bara säga, de är i princip helt skadefria också nu. Och det gör ju väldigt mycket när de kan ställa sitt bästa möjliga lag. Sen har de dessutom adderat spelare. Inte från trade deadline så, utan här från när college-säsongen har tagit slut. Vi har sett det på andra håll också. Vi har pratat mycket om Anton Frondell som har kommit över från SHL till Chicago. Men det kanske största succén hittills, det är ju Porter Martone som har kommit in i Philadelphia. Avgör matcher.
Ja, han avgjorde sitt första mål, gjorde han på övertid. Sitt första NHL-mål. Det kan inte bli bättre.
Nej, alltså i sina två första matcher sköt han 14 skott. Och i tredje matchen, när han gjorde sitt första mål, eller om det var fjärde matchen, mot Boston i alla fall, då spelar han ju dels hur mycket som helst för att Rick Tocchet känner att vi har ju en kanonspelare här. Jag kan ju inte sitta låta han sitta på bänken i någon fjärde kedja. Han ska upp högt i hierarkin direkt. De får 5-3 i förlängningen, jätteviktig match mot Boston som också slåss i slutspelsracet då. Ja, vem kommer in på isen i 5-3 för Philadelphia i det läget? Porter Martone såklart. Och det är han som avgör. Ja. Alltså han har gått och blivit en nyckelspelare i princip för dem direkt.
Igår när de slog New Jersey här i The Rock.
The Rock.
Då stod han för en lysande framspelning också till Trevor Segras som hade en stor kväll.
Ja.
Han kom stormande på högerkanten, tog sig förbi alla och Jersey bara fick in en passning i exakt rätt läge när Segras var precis på Markström.
Ja. Ja, nej, alltså, precis, han har ju fart. Han är ju verkligen en power forward, en modern power forward. Han är lite Broad Street Bully från 70-talet på så vis att han nästan väger 100 kilo och är tuff och stark och kraftfull liksom. Sen kanske han inte kastar handskarna och så vidare, men han har ju tuffheten i sig verkligen. Och så är han ju väldigt skicklig också och har ett riktigt bra skott och skjuter på allting i princip. Eller så kan han spela fram Segras med sådana geniala passningar. Så att Porter Martone, där har verkligen Philadelphia gjort ett fynd.
Ja. Ja, härligt. Ja, sen på just nu då på sista wildcard-platserna nere där är det Boston och Ottawa. Och Boston, de har ju ryckt ifrån lite. Det är svårt att se att de inte kommer klara det här.
Nej, precis. 6 poäng ner till Columbus understrecket.
Jag tror de kommer ta första wildcard-platsen. Och då lär få gå upp mot den som nu vinner Atlantic. Och Ottawa har ju gjort det riktigt bra. De kommer ju också ganska långt ner ifrån kön. Och har kämpat sig förbi både Columbus och Detroit och Islanders.
Ja, precis. Och fick fina vitsord av Taylor Hall i Carolina när de slog Carolina härom natten. Ett Carolina som vi kan säga annars har haft lite lekstuga med Metro-divisionen. Inte bara om vi tittar på tabellen, men också de senaste veckorna när de har mött Columbus har vunnit 2 raka matcher till exempel. Eller har mött Islanders, vilket är den sista i Patrick Ross karriär, tränarkarriär där, sen får han sparken. De har mött Pittsburgh i närtid 2 gånger och vunnit båda 2 också. De har verkligen haft lektion med sina övriga Metro-lag. Men Ottawa som också slåss i den här striden, fast i Atlantic-divisionen, de lyckades ju faktiskt slå Carolina här om natten. Och Taylor Hall i Hurricanes då sa att för just nu, som det ser ut just nu, då blir det ju Carolina mot Ottawa faktiskt. Och då sa till Hall att Ottawa, det är ett lag som verkligen spelar slutspelshockey just nu. Om vi ska ha en chans mot det här laget i slutspelet, om vi möts, då måste vi verkligen komma upp i deras intensitet.
Ja, det känns ju som att lillebror Tkachuk har liksom samma inställning som storebror har haft med Florida.
Ja, och få med sig laget på kuppen. Jag såg intressant statistik här faktiskt. Apropå, det var Mike Kelly på NHL.com som är duktig på underliggande siffror och sådär, som lyfte fram det, just det här med att Taylor Hall sa att de spelar slutspelshockey. Och man kollar statistiskt på slutspelsmatcher så blir det mer dueller, det blir mer sargspel, det blir mer dumpa in pucken och så vidare och så. Och om man kollar på Ottawas sätt att spela så är de ett av lagen som dumpar mest i ligan. De är ett av lagen som återvinner pucken flest gånger i offensiv zon. Och de är det lag som gör flest mål i hela ligan utifrån sin forecheck. Det vill säga ett forecheck-mål. Då räknas det som att man har återerövrat pucken i offensiv zon och sen blir det mål på det. Och det är alltså Ottawa bäst i hela ligan på. Så att det stämmer överens lite grann med Taylor Halls bild av att det här är ett slutspelslag i sättet de spelar.
Ja. Ja. Men som sagt, under strecket då har vi framförallt Columbus, Detroit, Islanders och sen lite bakom Washington.
Ja.
Och Detroit är ju bekymmersamt. Alltså de, kan du tänka dig i mitten av slutet av januari,
ja,
så hade de 12 poäng ner till strecket. De var i princip klara.
Ja, det var så pass mycket alltså. Ja.
12 poäng buffert.
Det är jättemycket tvåpoängssystem.
Ja, och den har de bara blåst. Och efter en förfärlig mars så fortsätter problemen nu i april också. Framförallt i de stora matcherna. Som igår hade de 3-2-ledning Columbus. Alltså det blir ju inte nästan större. Det var ju en 4-poängsmatch som någonsin.
Ja.
Ja, när det är 17 sekunder kvar har de 3-2-ledning. Men släpper till ett baklängsmål igen. För de är så bedrövliga i numerära underlägen.
Ja.
Det har varit ett stort problem.
Ja.
Sen får de till slut stryk på straffar då. Ja. De lever fortfarande, men de var bedrövade efteråt. Jag såg Dylan Larkin, så jag hoppas verkligen inte det här var spiken i kistan. Men det är stor risk att det var det. De har inte ödet i egna händer, de behöver verkligen hjälp.
Men de sätter verkligen kroppen för sig själva, alltså hur sättet de agerar. Alltså, dels kan vi komma in på matchen på Garden där de var nästan Washington dåliga, inte riktigt, men... Du såg ju dem här i helgen när de torskade med 4-1 mot Rangers.
Nej, jag gjorde inte det.
Nej, ja, du var
hemma då.
Ja, du var hemma. Okej, förlåt. Ja. Jag läste ju i bloggen i alla fall. Då borde jag ha konstaterat att du inte var där. Men du skrev ju att det var skandal hur de uppträdde.
Ja, men det är så. Ja, lite skandalöst de två första perioderna. Season is on the line. Och ändå ser det ut, det har vi pratat om förut, att du har gjort i flera matcher. Det ser ut som du inte är något extra liksom, engagemang.
Nej.
Ingen inställning, och det har ju coachen McClellan klagat på också. Sen några matcher senare var det här mot Minnesota då. Har de ju också ligger bra till, och så tar Patrick Kane en idiotisk utvisning i slutet, en sån här egoistisk.
Ja.
Ungefär som Lucas Raymond mot
Ja, det var den faktiskt man kom att tänka på när man såg Patrick Kane göra en sån slashing utanför spel i sista minuterna. Då har de ju visat lite hjärta i den matchen, kommit tillbaks från 1-4 till 4-4. Just Patrick Kane som gör 4-4 målet.
Ja.
Sen tar han en sån idiotutvisning. Och det blir noll poänget, som att såklart Minnesota utnyttjar det powerplayet. Så ja, de släpper in varje puck i boxplay just nu. Liksom.
Alltså det blir högst bekymmersamt. De ska ju ha flyt om de ska klara det här. Inte bara vinna allting som återstår, utan få hjälp också.
Ja.
Columbus har vi pratat om. De fick ju den segern då mot Detroit.
Ja.
2 poäng bakom. Men den här har ju kommit av sig, det de åstadkom.
De har inte det längre.
Nej, det har de inte. Och Islanders har vi pratat om.
Mm. Det är upp till DeBoer.
Vi får se, det intressanta med dem här, det pratas ju om att de överväger att plocka upp Victor Eklund, minifimpen från Bridgeport. Han är ju där och har redan gjort avtryck där.
Han har ju verkligen gjort succé. Känns som att han gör 2-3 assist i varje match. Och avgör straffläggningar och så vidare. Och tar för sig och får stort förtroende. Lite Porter Martone-känsla fast i AHL. Eller Anton Frandell för den sakens skull, som jag pratar mycket om. Hans första veckor i Chicago.
Men jag vet inte om DeBoer är coachen som släpper fram sådana.
Nej, det är ju inte säkert. Han kanske snarare ökar Anders Lees speltid. Typ.
Ja, precis. Ja, men vi får se. Det skulle ju vara skitkul om han kom upp förstås.
Med sin energi.
Mm. Ja. Och sen är det Washington då, som också, de hade ju varit med på samma poäng som Islanders och Red Wings om de inte hade lagt det här brutala påskägget på Garden i söndags.
Ja.
Mot ett Rangers som ingenting har att spela för, som inte kan vinna hemma och som inte kan göra mål, får de stryk med 8-1.
Ja. Ja, detta Rangers som har slagit rekord i måltorka på hemmaplan den här säsongen lyckas göra 8 mål mot Washington.
Ja, helt bisarrt.
Jag tycker...
Oförklarligt, och det enda de sa efter att vi hade ingen energi.
Nej, det var ju back-to-back, men det var för de flesta lag den söndagen. Mm. Och det var inget annat lag som släppte in 8 mål liksom, mot ett bottenlag.
Nej.
Men jag tycker det känns som att Washington inte riktigt... I alla fall spelarna kanske gör det, det visar mig inte den här matchen. Men lagledningen känns det som att de skiter lite grann i hur det går den här säsongen. Dels hur de agerar vid trade deadline, men också nu... När de släpper fram lite unga spelare och är mer intresserade av det för framtiden här. Cole Hudson är ju deras stora talang som fått chansen efter John Carlson-traden och gjort det bra. Nu ska dessutom Ilja Protas, alltså Little Pro som man kallas, Big Pro, Alexej Protas är ju redan etablerad. Ska spela i samma kedja som nye Ilja Protas nu. Och dessutom Tom Wilson är ett spännande experiment här i natt.
700 pounds. Det är 315 kilo väger de tillsammans.
Ja, det är två kolosser. Och jag är jättespänd på Ilja Protas. Jag tror han kan bli minst lika bra som sin storebror. Men det visar ändå lite grann, tycker jag, Washington här, att de är mer intresserade av framtiden än vad de är av den närmaste framtiden. Och kan det gå till slutspel eller inte, utan mer experimentera lite inför vad som kommer skall nästa säsong.
Precis. De får svårt att ta sig in i det här racet nu igen på grund av den där smällen.
Ja. Ja, vi får se hur det går kring sträcket här. Jag vågar fortfarande inte tippa någonting, men om vi fortsätter lite neråt i tabellen. Vi har redan konstaterat vilka lag som har E vid sig, men jag tycker ändå att man kan stanna till lite grann vid Florida Panthers som regerande mästarna, alltså som tre raka Stanley Cup-finaler och nu missar de slutspel. Det händer ju inte ofta.
Nej.
Senast det hände, det var Kings när de missade slutspel efter titeln 2014. Det har hänt tre gånger på hela 2000-talet. Det hade man inte tippat inför säsongen, trots Alexander Barkovs skada.
Vilket år var det Tampa missade? Var det 2016 när de hade varit i final?
Ja, precis. 2017 var det väl de missade. Eller var det 2016? 2017 tror jag det var. Okay. Men det här är ju ett lag som vinner Stanley Cup, alltså, och missar slutspel till och med.
Ja, men det här visar ju att dels visar det ju, vet vi ju, att de har haft enorma problem med skador den här säsongen. Det börjar med Barkov och sen har det varit, det slog ju undan benen på dem redan på campen.
Ja, dels förslitningsskador har de ju konstaterat, men också otur kommer sällan ensam, så vidare, när Eto Lustarinen bränner sig på grillen och lite bizarra skador också har de råkat ut för, inte bara förslitningsskador. Men samtidigt så är det ju, jag läste någon intervju häromdagen med Bill Zito som Pierre LeBrun gjorde i The Athletic, om hur revanschugna de är redan nu inför nästa säsong. Och att, ja, jag har ju redan sagt att de är en Stanley Cup-favorit inför nästa säsong. Och det verkar de se sig själva som också. De har ju i princip hela laget på kontrakt. De får ännu mer löneutrymme nu i och med att lönetaket går upp. I och med att de slutar i botten 10 av tabellen så får de dessutom behålla sitt första runda val från den gamla Seth Jones-traden. Det skulle kunna bli så att Florida Panthers kan addera en Ivar Stenberg, till exempel. Mm. De kommer troligen, jag menar, Barkov är tillbaka nästa säsong. Kachuk är hel igen. Alltså just nu är ju Marchand och Reinhardt och så vidare borta också. De kommer vara revanschugna, de har vilat upp sig ett halvår. Ja, de blir livsfarliga nästa säsong, Florida Panthers.
Ja, alltså det här handlar ju, det visar vad jag inte sa förut. Det här visar ju att liksom tre finaler är nästan max ett lag pallar med, när det är ungefär samma lag. Det var ju lika med Tampa när de spelade tre raka finaler. De gjorde det på andra sättet. De vann två raka och förlorade en tredje. Sen var de just liksom utmattade.
Ja.
Även om det var under pandemin då, så, vilket man inte vill påminna er fans om.
Nej, det vill man inte göra. Och jag som Tampa-supporter som vill trycka till Florida Panthers lite grann nu. Nu har jag visserligen sagt att de är Stanley Cup-favorit nästa år, men Tampa Bay, trots detta så har de inte missat slutspel alltså sedan 2016. Sånt där. Så trots de här tre finalerna, de har ändå genomlevt grundserien.
Ja, men bränslet tog ju helt enkelt slut. Det är ju omöjligt att gå till final fyra år, tror jag, nu för tiden. Och jag pratade med Erik Karlsson efter de hade sopat till de där två raka matcherna, så ja, de kommer ha väldigt nytta av att få en lång sommar nu, och tyvärr så kommer de att bli livsfarliga nästa år igen. Ja. Kommer att göra dem gott.
Ja. Nej, det känns som att de har ju gett upp lite grann nu och vill bara stöka undan den här grundserien.
Ja, verkligen.
Utifrån hur de presterar på isen, och så ser de fram emot att ta revansch i höst.
Ja. Ja, om vi går till väst då, så i Central, det har ju varit sen Moses gick i shorts, har vi haft Colorado, Dallas och Minnesota topp tre i Central. Och nu är det då helt klart att Colorado vinner och att Dallas Minnesota möts. Den enda frågan är vem som får hemmaplansfördel och vad det nu betyder. Jag tror inte det betyder någonting för en i en eventuell Game 7.
Nej, det tror inte jag heller. Kanske att det betyder någonting för Minnesota som ju inte har vunnit en första runda på hur länge som helst. Dallas tror jag inte bryr sig så mycket, men just Minnesota kan behöva det i alla fall.
Faktiskt. De skulle behöva en bra start på serien, absolut.
Ja, de har ju sådana demoner att kämpa med.
Men de ser bra ut nu, de har vunnit fyra raka. Pratade med Marcus Johansson igår eftersom han då gjorde sitt 200 mål. Blev den 36:e svensken att göra 200 mål. Det är ändå fint.
Ja, fin karriär.
När man inte är så utpräglad målskytt, det är han ju inte.
Nej, precis. Nej.
Longevity, han har ju spelat över 1000 matcher han också.
Ja, en fin karriär. Alltså, ungefär samma roll nu som han hade för ett decennium sedan. Liksom. Det är pålitlig andra, tredje kedjespelare, antingen som center eller ytterforward, eller boxplay eller powerplay.
Ja, men det här är ju ligans tre bästa lag och det känns orättvist att ett av dem ska försvinna direkt. Ja. Det är väldigt system, men Gary Bettman är stenhård på det. Han tycker det är bra att det finns såna stora matcher i den första rundan. Det är bra för tv-siffror och så.
Ja, det kanske det är, men det är ju sportsligt rättvisa. Det ser vi inte.
Nej, det bryr sig inte han om.
Nej, det är
det är money.
Ja. Ja, och Dallas har ju i sin tur haft lite problem här på slutet. De var ju faktiskt bara någon enstaka poäng ett tag efter Colorado. De var ju på väg i kapp där ett tag när Dallas gick som bäst. Sen har de slagit av på takten lite de sista 2-3 veckorna. Medan Minnesota nu faktiskt kan gå förbi Dallas i sin tur.
Ja. Ja, de möts snart, sa Mojo. De möts väl imorgon kanske?
Precis, på torsdag, natten till fredag svensk tid, så är det ju en av den här veckans mest spännande matcher. Dallas-Minnesota.
Grymt. Mm. Samma kväll har Islanders första matchen då med DeBoer mot Maple Leafs, så den måste de ju vinna.
Ja.
Och sen är det en stor match mellan Red Wings och Flyers. Oj.
Ja, det är många veckans match.
Varje kväll får jag skriva årets match. Det är en enda lång rad av årets matcher.
Ja. Oj, oj, vad mycket som kommer hem tills vi sitter och poddar igen då när grundserien är slut.
Har vi facit i hand. Då är det bokstav på alla lag i tabellen.
Det blir spännande att se vilka som faktiskt möts till slut.
Sen har vi svaga Pacific då. Ja. Och där har de är ju ändå utkristalliserade nu. De skulle vara hotade av Utah om det var så att Utah spelar Pacific. Men nu gör de ju inte det.
Nej.
Vi har Edmonton, Vegas, Anaheim. Och det är som sagt, Vegas har gått som tåget under tårtan.
Ja.
Väldigt lyckat. Jag är nog med McCrimmon väldigt nöjd med att han gjorde det bytet.
Ja, precis. De kanske tar divisionstiteln nu till och med efter att ha slagit just Edmonton med 5-1. Till exempel, med Tortorella i båset.
Men sen är man ju bekymrad för Anaheim som åkte på 6:e raka och blev nollade hemma av Nashville igår.
Ja, 0-5. Ja. Även om de sköt 40 skott drygt och Justus Annunen stod på huvudet för Nashville där, så är trenden för Anaheim inte speciellt bra. De var ju starka där efter trade deadline och John Carlson in och så vidare och ledde divisionen igen och Leo Carlson i hög form och så vidare. Men nu börjar de få lite...
Han har lite bekymmer inför slutspel. De lägger gå till slutspel, men
backar in.
Q får trolla lite här.
Ja.
Och Utah behöver inte diskutera. De kommer ju med all säkerhet att ta den där första wildcard-platsen.
Precis.
Och få gå upp mot segraren i Pacific, det är nog inte så dumt.
Nej, det är ju jätteskönt för Utah i alla fall att slippa liksom central-trädet. Hoppa in i Pacific istället. Som du är inne på, just nu skulle de ju faktiskt leda Pacific om de var i den divisionen istället.
Ja, otroligt. Ja. Det skulle de faktiskt, ja. Men sen är det då knallhård kamp om sista wildcard-platsen. Just nu har Nashville tagit den för de vann igår igen, men de förlorade mot Los Angeles dagen innan. Och Los Angeles har en match upp och kan vända på det här igen med en seger till. Men sen har vi San Jose som är två matcher mindre spelade strax efter. Och de har ju vaknat igen jämt när man tror att nu har Sharks tröttnat. Så tänder de till igen. Det såg ut ett tag som att Macklin Celebrini hade fått slut på bränsle. Men han har tankat upp sig igen.
Ja, nu är han ju nästan hetast i ligan. Och verkligen gör det case för att få Hart Trophy om han lyckas släppa dem hela vägen upp över slutspelsträcket. Det är ju faktiskt så att vi har ju nämnt massa statistik kring honom den här säsongen och att han gjort dubbelt så mycket poäng som tvåan i interna poängligan och att han är andra tonåringen av aktiva NHL-spelare som lyckats göra över 100 poäng, alltså Sidney Crosby den första, men Connor McDavid eller Auston Matthews eller Kutchov eller så vidare lyckas inte med det. Men sen vill jag också nämna då att han har alltså mest istid i hela San Jose trots att han är forward. Och står det sig säsongen ut, vilket det väl göra, då blir han den första forwarden på 7 år, eller 8 år till med i NHL, att ha mest istid i sitt lag. Alltså före någon back. Men Nathan MacKinnon hade det 2018 i Colorado, men det säger något om hur ovanligt det är att en forward är den som spelar mest i laget. Men så oumbärlig är Celebrini för San Jose.
Men det är andra som är heta i laget också. Inte minst Alex Wennberg har varit ruskigt bra sista veckorna.
Ja.
Och det, jag tror mycket har att göra med att han har börjat, någon har äntligen fått dem att förstå att han ska gå på avslut lite oftare. Han har gjort en hel del mål.
Han har inte skjutit någonting på flera år. Men nu har han börjat använda sitt skott.
Ja.
Och hyllan av Celebrini har jag sett lite grann också.
Ja. Han är ju extremt smart, Wennberg. Men det är bara det att han är så osjälvisk. Han borde vara lite mer självisk.
Ja. Ja, sen vill jag nämna här Kings, när vi spelar in det här precis utanför då, det är Nashville som du säger har sista slutspelsplatsen just nu i den jämna streckracet där. Men Kings, deras schema är ju inte jättejobbigt här nu, måste jag säga, sista grundserieveckan. Dels har de alltså en match till godo på Nashville, men de lag som de möter här avslutningsvis, det är då två matcher mot Vancouver.
Mm.
Det är en mot Seattle som har fem raka förluster och helt havererat. Det är mot Calgary. Och så är det en tuff match mot Edmonton då. Men annars är det fyra av fem matcher mot lag som jag såg.
Det brukar inte vara så bra.
Nej, nej. Men det ser ganska fördelaktigt ut, tycker jag, på schemat.
Ja, ja, det gör det. Det har du rätt i. Mm. Och då skulle de slippa Edmonton i första rundan.
Ja, det hade ju varit oerhört skönt för dem.
Ja, men då blir det istället Colorado. Det är som ur askan i elden.
Ja, jo, exakt. Ja, det är kanske, då kanske de hellre vill ha Edmonton faktiskt.
Ja, det skulle faktiskt jag vilja ha.
Ja,
ja. Ja, men sen trampar ju Winnipeg på bra. Nu har de fyra poäng upp, det är nog lite mycket. Och St. Louis som har gjort det väldigt bra under efter OS-uppehållet. Men nu har de åtta poäng upp. Det blir jobbigt.
Ja, det går nog inte.
Det är sex. Ja.
Jag vill nämna där att jag kommer ihåg att efter trade deadline förra året så växlade verkligen Robert Thomas upp och var poängbäst av alla spelare i NHL i grundserien efter trade deadline och fram till slutspelet skulle dra igång. Och jag klagade lite på han och hela St. Louis, och han var ju till och med trade-rykten kring honom vid trade deadline den här säsongen då. Men så har han varit stekhet igen sen dess. Och jag vill bara nämna en speciell statistik med honom just från trade deadline även den här våren när han var så stark. Att när de satt ihop honom med Dylan Holloway och Jimmy Snuggerud, den kedjan, så handlade om det längsta sviten av en kedja att göra mål innan de släppte in ett mål. De gjorde 17 mål framåt innan de till slut släppte in ett mål.
Ja.
Det var ganska imponerande svit. Jag kommer inte ihåg vilken kedja som var tvåa, men tvåa på listan hade i alla fall 11 mål innan de släppte in ett mål. Men den här St. Louis-kedjan hade 17. Men det ser ändå inte ut att räcka till en slutspelsplats.
Ja, vilka fixar? Du tror LA fixar det här. Hör på dig.
Ja, jag tittar på schemat och tycker det ser lite lättare ut. Nashville i sin tur har ju tre av sina fyra kvarvarande matcher mot andra slutspelslag.
Mm.
Men Nashville är bra nu. Vi pratade om dem förra veckan att de hade så viktig vecka framför sig fram till den här podden när de skulle spela alla matcher i Kalifornien. Två matcher mot Kings. De går i alla fall från de fyra matcherna med 7 av 8 poäng.
Men så har de Utah kvar imorgon på vägen hem.
Ja.
Salt Lake City.
Där måste de vinna.
Ja. Det är absolut, men det är många som är inne i måste-matchen nu.
Ja.
Det sa McClellan igår, we're in must-win mode.
Ja, det är ju i princip slutspel nu för många av de här lagen.
Jaha, ja. Vad är det?
Ja, då har vi nog plöjt igenom.
Ja, jag kan nämna här också, vi fick idag alla Masterton-nominerade.
Ja.
Har kommit ut, och fem svenskar, det är en per lag som nomineras och sen röstas det på.
Ja.
Och det är Rasmus Dahlin, det är Gabriel Landeskog, det är Jesper Wallstedt, det är Linus Ullmark och det är Oliver Ekman Larsson. Alla till denna om perseverance och liksom kämpa tag. Eller player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship and dedication to ice hockey. Och jag är med och röstar, jag ska väl inte säga vem jag röstar på, men jag tycker att Gabriel Landeskog är ganska given vinnare.
Ja, alltså
snacka om perseverance när man är borta tre säsonger och ändå kommer tillbaka.
Precis, för han var väl inte nominerad förra året, för det här, då kom ju nomineringarna innan hans comeback.
Ja, gjorde comeback i slutspel.
Ja, precis. Så, nej, det är väl nästan Bill Masterton för decennier.
Tog han defilera hem det.
Ja, man måste nästan döpa om Bill Masterton till Gabriel Landeskog.
Ja.
Det är på den nivån. Men det är jättebra andra svenska nomineringar. Alltså Rasmus Dahlin, vad han har varit med om utanför isen. Och ändå anföra den till att Buffalo Sabres bryter sin slutspelstorka.
Ja, och Wallstedt handlar ju om att han, som han hade sagt, glömt bort hur man spelar hockey. Eller hur man står i mål förra året.
Ja.
Och kommer in och gör tidvis succé.
Ja.
Ullmark har ju gått igenom mycket tungt.
Ja.
Oliver kommer tillbaks. Hans karriär skulle ju vara slut.
Ja, ett av de dyraste utköpen genom tiderna. Och inte vattenvärd nästan i Vancouver, men ja, nu är han eftertraktad på marknaden.
Vi får se då, men nästa vecka då får du väl ta ut din slutliga awards också.
Ja, just det. Ja, vi får se. Ja, och det känns som att det kommer bli oerhört matigt nästa vecka. Jag kanske har mina slutgiltiga awards, men jag kanske inte lägger en halvtimme på det.
Nej, som, det tycker jag inte du behöver göra.
Som jag brukar göra i den här podden, utan det blir lite mer redogörelse.
Jag tänker redan nu, utan att ha funderat så mycket på det, ta ut årets svenska femma.
Ja, bra.
Från den här grundserien.
Du gör det upp på uppstuds här i podden?
Ja.
Ja.
Och då tar jag Jesper Wallstedt i mål. Det är väl Filip Gustafsson och han får egentligen dela på det.
De är målvaktsduo i veckans årets lag.
Ja. Ja, det tycker jag. På backsidan är det Rasmus Dahlin och Erik Karlsson. Mm. Och framåt är det då Filip Forsberg, Lucas Raymond och ja, vem mer?
Poängmässigt sett så är det väl Mika?
Ja, det är Mika. Mika, Mika center. Just det. Ja, han leder.
Ja. Ja, Filip Forsberg har ju verkligen visat efter OS-petningen där att...
Uppe i 38 mål nu, han kommer ju säkert bli den enda som spränger 40 val.
Ja, och oerhört bidragande till om Nashville faktiskt lyckas gå till slutspel, för att han har ju varit inte bara hetaste svensk här bland forwards senaste månaden eller efter OS överhuvudtaget, utan en av hela ligans bästa forwards sista veckorna. 20 poäng på de senaste 12 matcherna till exempel.
Mm. Men det är ju samtidigt lite trist att första svensken högst på hela listan är ju Mika då, men han är först på 28:e plats. Det är ganska långt från när man var med och bevakade om vilken av bröderna Serin som skulle vinna poängligan 2011 och sånt.
Ja, precis.
Svagt då.
Ja, vi har ju lite problem med den där riktiga spetsen. Alltså vårt hopp, det är den nya generationen som kommer nu. Den här generationen som är sin prime just nu, den verkar inte riktigt räcka till för att vara elit i NHL. Men Lukas, alltså Leo Karlsson hade ju kunnat vinna den svenska poängligan och inte haft så mycket skadeproblem där i vintras. Det har varit spännande att se honom i OS. Men det blir ännu
mer... Vem sa du?
Leo Karlsson.
Ja, Leo. Jag tyckte du sa Lukas Karlsson.
Ja, jag höll på att säga Lukas Karlsson. nej, men sen framöver här när vi får in Frondell ordentligt och Ivar Stenberg och Viggo Björk och det gänget. Det ska bli spännande att se hur de står sig i den här konkurrensen, om de kan verkligen nå det där yppersta skiktet.
Ja.
Men nu har vi lite problem just nu. Faktiskt.
Ja. Men om 6 år då vinner Frondell poängligan.
Ja, det hoppas vi. När vi sitter och spelar in avsnitt 976.
Ja. Yes. Ja, men då är vi väl i princip klara då.
Ja, precis.
Då för detta sista grundserieavsnitt, och så kommer det bli desto längre nästa gång vi babblar om första rundan.
Ja, det känns inte helt lönt att sitta och fortsätta och spekulera för...
Då måste du tippa också, Jonte. Kom ihåg det.
Ja. Ja, jag vet. Jag brukar ha jätteproblem med det.
Ja, du vågar inte.
Nej, dels vågar jag inte. Eller Tampa är lättast då, för då tippar jag bara på andra laget. Och det funkade så bra i så många år. Men nu har jag fått rätt alltid, för Tampa åker ut i första rundan. Så. Ja, jag får en vecka.
Apropå tippa, vi tippar ju varje omgång i bloggen.
Mm.
Och igår, för första gången någonsin, satt jag alla 11. Det var 11 matcher, jag hade 11 rätt.
Oj, det är ju nästan så att du måste spela på stryktipset i helgen då.
Liksom. Ja. Jag tycker det var starkt.
Det var oerhört starkt. Ja, då kommer du in i högform inför nästa veckas tippande av slutspelserie, tror jag.
Ja, vi får hoppas på det.
Ja.
Lägg inte bli min final som var det, Florida.
Ja, du har haft några stycken, men du har ju en gång slagit fast att Islanders ska gå dit. Och så framförallt har du slagit fast att Buffalo ska gå dit.
Ja, men före säsongen tippade jag ju Florida mot Colorado, tror jag.
Jag tippade alltså också Florida Panthers i finalen för säsongen. Så att, ja, tack för att ni lyssnar på oss.
Experterna.
Och, ja, vi fortsätter. Vi försöker tippa nästa vecka. Se om vi har lärt oss något.
Ja, vi säger så.
Och jag säger hej då. Och glad sista grundserievecka på återhörande när det vankar slutspel.
Yes. Woof woof och hej hej.
Hej.
Hallå. Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl. Han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.